Att växa upp som adoptivbarn handlar två böckerna i månadens talbokstips om. En sann skildring och en roman. Det är Susanne Hamid Nilsson på Malmö stadsbibliotek som tipsar om de böckerna. Men hennes kollega Åse Lugner börjar med en sagobok.
Illustratören och författaren Inger Edelfelt har alltid haft en speciell plats i mitt hjärta och i min bokhylla. Där finner man till exempel Kamalas bok med notering om att jag fick den av mormor julen 1986. Då var jag 20 år och fullkomligt slukade denna bok om en till synes alldeles vanlig kvinna som kände sig precis så som man kunde känna sig ibland. Och som man trodde att man var ensam om att känna. Efter Kamalas bok så har jag läst i princip allt Edelfelt har givit ut för vuxna. Och även en hel del av hennes barn- och ungdomsböcker. Hennes senaste bok som utkom 2008 heter Namnbrunnen och är en samling sagor för vuxna. Här experimenterar Edelfelt med de former och symboler som är tydliga i sagornas värld. Hon har klara referenser till Tusen och natt med sin berättare. I Namnbrunnen får vi träffa prinsar och prinsessor, en vampyr, starka kvinnor, spänning, makt och ibland oväntade upplösningar. Boken kan upplevas om och om igen och innehåller på intet sätt de pekpinnar och den moral som vi oftast hittar i sagor som vänder sig till barn. Samtidigt så kan man med stor behållning även läsa den om man är en mogen tonåring eller en livserfaren vuxen. Den finns på Daisy med Ann-Katrin Andreasson som inläsare.
Jag ska tipsa om en bok som Olle Lenneus har skrivit. Den heter Det ska sonas och kom ut 2009. Olle Lenneus är kanske mest känd som politisk reporter på Sydsvenskan och är flerfallet prisbelönt för sina undersökande reportage. Förra hösten debuterade han som författare till spänningsromanen med titeln Det som ska sonas. Där får vi följa frilansjournalisten Konrad på väg tillbaka till sin barndomsstad Tummelilla som han återser efter 30 år. Anledningen till att han reser tillbaka beror på att hans adoptivföräldrar blivit brutalt mördade. I bilen på väg in i det lilla samhället börjar minnena åter klarna och ta form. När han ännu var ett barn försvann hans polska mamma under mystiska omständigheter. Som en udda figur i samhället blev hon snabbt utnyttjad och utstött av den inskränkta ortsbefolkningen. En del av dem med tydliga främlingsfientliga åsikter. Konrad undrade ofta var hans mamma tagit vägen men fick aldrig något svar och förmodade då att hon var död. Han adopterades ganska snart av Herman och Signe. Ett strängt, frireligiöst och något isolerat par med en halvvuxen biologisk son som aldrig accepterade Konrad och som var en av anledningarna till att han en gång så hastigt lämnade Tummelilla. Konrad genomled sin uppväxt utan stöd och kärlek från fosterföräldrarna, blev mobbad av både jämnåriga och vuxna, men fann vänskap i klasskamraten Sven, den roliga och galna uppfinnaren som även han hamnat utanför gemenskapen. När Ystadpolisen nu kallar honom till orten igen så håller de Konrad som huvudmisstänkt för dubbelmordet. Mycket ondska lurar under ytan i det lilla samhället. Gammal ondska som är på väg upp till ytan. Journalist som han är kan Konrad inte låta bli att själv undersöka de ledtrådar som kommer i hans väg. Både med hjälp av Palander, ortens journalist, samt med barndomsvännen Sven. Kommer han någonsin att få veta sanningen om sin mamma? 40 år har gått sedan det hände och finns hon kvar i livet. Olle Lenneus är skicklig i att hantera språket i berättelsen. Inga onödiga detaljer, bara det som behövs för att skapa en bra berättelse. Och han blev också med denna utsedd till 2009 års debutant av Svenska Deckarakademin. Jag ser fram emot nästa bok som enligt honom själv bör vara färdig i höst enligt planerna.
Då fortsätter jag med att tipsa om Muriel Barbary, Igelkottens elegans. I Paris eleganta kvarter finner vi två till synes olika existenser som döljer sina verkliga ansikten väl. Den robusta portvaktsfrun René med sin karaktäristiska katt, fäbless för skräniga tv-program och rundnätta gestalt personifierar den franska portvaktsfrun. Under ytan hittar vi en autodidakt som älskar musik, konst, litteratur och filosofi. Uppe i en av de fashionabla våningarna finner vi 12-åriga Paloma som är ett barn med en begåvning som gör livet svårt för henne. Förgäves försöker hon passa in och vara som sina jämnåriga. Hon känner sig som om hon spelar med en absurd film där hon slutligen begår självmord på sin 13-årsdag. Men en dag flyttar den japanska affärsmannen Kakuro Oso in i en av lägenheterna och livet förändras för både René och Paloma. Med ett vackert och mjukt språk berättar Muriel Barber i sin historia, full av satir, humor, filosofiska tankar och djup. Jag rös, skrattade och grät en skvätt. En bok som jag kommer att läsa om eftersom jag tror att jag missade en del i mitten av boken där tempot går ner en liten smula. Boken har filmatiserats i hemlandet Frankrike. Boken finns på Daisy med inläsare Kerstin Andersson och även som ljudbok, också med Kerstin Andersson.
Mikael Nyqvist är en av våra mest kända och folkkära skådespelare. Känd både på teaterscenen, tv samt film. Bland annat som Mikael Blomqvist i den filmatiserade Millennium-trilogin av Stig Larsson. I radioprogrammet Sommar för ett par år sedan berättade Mikael för första gången öppet om sin uppväxt och hur han som barn och vuxen hanterade vetskapen om att vara adopterad. Ett behov att få reda ut tankar och känslor resulterade så småningom i en memoarbok med titeln När barnet lagt sig och som gavs ut förra året. Hans debut som författare. När han är i 7-årsåldern får han under en resa till Italien med föräldrarna veta att han är adopterad. Hans biologiska mamma är för ung för att ta hand om honom och han hamnar först på ett barnhem och senare hos sina adoptivföräldrar. Den chockartade upplysningen sätter spår i den unga Mikael och lämnar honom ingen ro långt upp i åldern. När han själv blir förälder till en dotter och då konstaterar att hon är den enda biologiska släkting han träffat bestämmer han sig för att söka upp sina biologiska föräldrar. En del efterforskningar resulterar i en adress till mamman och han sätter sig ner för att skriva ett brev som börjar med "Jag vill tacka dig för att jag finns." Mötet med mamman blir dock inte som han hoppades. Första intrycket ger ett positivt bild, men hennes öppningsreplik gör honom osäker. "Jag tänkte först säga att jag hatar dig och straffar dig genom att inte berätta något. För gjort är gjort." Av mamman får han dock veta att han är lik sin pappa. Att pappan är italienare och att det förmodligen är där han bor. Uppväxten med adoptivföräldrarna har på alla sätt varit bra. Han har varit älskad och omhändertagen. Trots att pappan bara ett år efter Italienresan levde åtskild från familjen så var banden mellan honom och Mikael extra starka. Pappan i sin tur genomlevde en mycket sträng uppfostran med barnaga som präglade honom och hans uppträdande till omgivningen. I boken skildras ömsint pappans sista dagar i livet och hur Mikael röjer upp i hans lägenhet efter begravningen. I en garderob hittar han mängder av urklippta recensioner och artiklar om sina sceniska framträdanden som pappa sparat under alla år. Genom hela boken får man även ta del av Mikaels liv som skådespelare. På fritiden fortsätter sökandet efter den biologiska pappan och han får så småningom fram en adress i Florens. De sista 70 sidorna beskriver förberedelserna och mötet med fadern i Italien. Språket är avskalat och direkt och särskilt i första delen så skildrar hans barndom där berättaren krypet ner i åldern. Det är en varm och öppenhjärtad bok med mycket humor och glimten i ögat och som jag tyckte mycket om att läsa. Mikael, han har ju ett speciellt register av uttryck och ansiktsförändringar på scen som man oundvikligen ser mellan raderna när man läser. Och en hel del kända namn gör entré i berättelsen och ger dem naturligtvis en extra krydda.
Buskis, fars och skröna är några av de ord man beskrivit Jonas Jonassons bok Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann med. Det är ingen tvekan om att boken med sin speciella titel har blivit omåttligt populär. Huvudpersonen, hundraåringen Allan Karlssons flykt från äldreboendet och hans vidare öden och äventyr, är en underhållande skröna med oväntade vändningar och spännande udda karaktärer. En bit in i boken inser jag att vad som helst faktiskt kan hända. Att man dessutom får se en alternativ historieteckning till livs och att man får möta ett par av 1900-talets viktigaste historiska personer, det är ytterligare bonus. Allan Karlsson är, trots att han tar livet av ett antal personer, en hjälte. Enligt författaren så är han en blandning av Pippi Långstrump och Nalle Puh. Hans enkla och handfasta syn på livet är i sanning uppfriskande. Bokens författare är debutant, han heter Jonas Jonasson och är en utbränd för detta chef inom mediebranschen som flyttat till Schweiz och återupptagit det som han egentligen velat ägna hela sitt liv åt, nämligen att skriva böcker. Nu väntar jag bara på filmen om Allan Karlsson, för den lär nog komma inom kort. På ljudbok och MP3 finns den inläst av Björn Granat och på Daisy av Per Godenius.
Jason Goodwin är en engelsk författare som studerat bysantinsk historia vid universitetet Cambridge. Hans senaste bok, Bellinis porträtt, har getts ut i ett 20-tal länder och är den tredje fristående delen i en trilogi om den osmanske detektiven Yashim. De två tidigare titlarna i serien heter Eunuckens gata och Ormstenens gata. Vi hamnar i Istanbul omkring 1840 i sultan Abdulmesids palats. Sultanen har kallat dit detektiven Yashim för att ge honom i uppdrag att finna en sedan 300 år gammal försvunnen målning av hans anfader Mehmet den andra, mer känd som Mehmet Erövraren, och som vid 19 års ålder på 1400-talet tillträdde tronen som sultan i det osmanska riket efter sin döende far. Ett rykte har nu nått sultan Abdulmesid att denna tavla har återfunnits i Venedig och att han vill att den ska återbördas till sina rätta ägare. På frågan om målningen idag är till salu svarar sultanen: Venetianerna är köpmän, Yashim. Allt i Venedig är till salu. Något som den unge sultanen dock blundar för är att palatset är så gott som bankrutt efter faderns utsvävningar. Och en affär som denna faller definitivt inte i god jord hos det närmaste hovfolket. Yashim vill naturligtvis tillmötesgå sin härskares önskan. Men om en turbankrönt osmansk dignitär anländer till Venedig med instruktioner att köpa målningen och en sultans börs till sitt förfogande blir han med all säkerhet lurad på priset, konstaterar han oroligt. Han ber istället sin gamle vän Stanislav Palewski, som är polsk ambassadör, om han kan åka istället, förklädd till den amerikanske konstkännaren Signor Brett. Redan när Palewski stiger i land i Venedig träffar han på döden i form av liket av en man flytande i kanalen. Döden är honom i hälarna under hela vistelsen och blir därmed en av de misstänkta i utredningen. Han får snart påhälsning av stadens kommissarie Brunelli. Det är ett stinkande och glittrande Venedig som Palewski letar sig fram genom. Hans närmsta uppdrag blir att snarast finna nuvarande ägaren till Bellinis porträtt och till sin hjälp anmäler sig adelsmannen Ruggiero som ciceron. En ständig följeslagare som ser som sin uppgift att visa Palewski den bästa sidan av Venedig. Många av de spår han lyckas nysta upp i jakten på tavlan tycks leda till den vackra grevinnan Carla Daspi d'Istria, något som Palewski naturligtvis inte har något emot, kvinnotjusare som han är. Venedigbesöket utvecklas snabbt till en ruggig historia där någon tycks vara ute efter att mörda konsthandlare och dessutom kasta skulden på Palevski. Tack och lov kommer Jashim till sin väns räddning. Målningens upphovsman var Giovanni Bellini, en italiensk konstnär verksam i Venedig under 1400- och 1500-talet. Bellini ägnade sig åt att måla porträtt och allegorier samt madonnabilder. Och porträttet av Bellini har under historiens gång landat i olika ägares hem. Den hamnade så småningom i Nationalgalleriet i London men såldes vidare till okänd köpare medan författaren skrev denna boken.
Och de böcker som Åse Lugner och Susanne Hamid Nilsson på Malmö stadsbibliotek tipsade om var alltså Namnbrunnen av Inger Edelfelt, Det som ska zonas av Olle Lönnäus, Igelkottens elegans av Muriel Barbery, När barnet lagt sig av Mikael Nyqvist, Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann av Jonas Jonasson och Bellinis porträtt av James Goodwin. Samtliga finns inlästa i Daisy-format. Igelkottens elegans och När barnet lagt sig håller också på att produceras i punkt. Och efter 5 oktober i höst inbjuder Malmö stadsbibliotek till ett boksamtal om Igelkottens elegans i Gullbergrummet på stadsbiblioteket mellan klockan 16 och 17. Alla de nämnda böckerna kan lånas på närmsta bibliotek, men vi på Skånes taltidning kan inte hjälpa till med några boklån.